kom på att det var en sak jag hade tänkt vi skulle inleda den här gudstjänsten med, men jag tänkte vi kan ju inleda prediken med det då istället. Och det är att vi liksom kan tillsäga varandra: Jesus Kristus älskar dig och välsignar dig. Så det kan vi väl säga till varandra där vi sitter. För lever vi i tron på honom, så är det ju det som är en fullbordad sanning. Även om jag och kanske till och med du kanske har lite svårt att se att det faktiskt är så. Men det borttar ju inte att det faktiskt är så, bara för att det du och jag känner. För det jag känner är inte alltid rätt. Och tack och lov för det. Det kan vara en hel del lögn i det, men också sanning. Men någon klok bönekvinna har sagt vid något tillfälle, när det gäller det här med att göra, vara en människa som är kristen och så att säga göra tjänst för Gud, uttryckte på det här sättet: tänk om jag gjorde det jag kände för. Då hade det inte blivit mycket gjort i Guds rike. För det är du som jag, så tycker man väl liksom när man ligger där och tycker att i sin säng, och det känns nästan som någon har lagt klister där. Man vill ligga kvar allt vad man kan. Och tycker, nej, jag vill inte. Och så hör man bara Jesus säga: jo, det vill du. Jag vill att du vill. Och tack och lov för det. Den gode herden. Alltså det här är ju en bild, så att säga. Eller ska man se till Israels folks historia, så är ju det här med att vara herdar, herde och herdar, det är ju någonting som går igenom hela deras historia. Det var ju till och med som de skulle säga när de behövde, inte fly från Egypten, men eller komma till Egypten för att det var hungersvält, så skulle de ju hävda att de var herdar. För då skulle de kunna få bo i det goda landet Goshen, som en del, god del av Egyptens land. Och det där har ju gått också. Och inte nog med det, sen så gör ju liksom vår kära Herre och Gud så också liksom: nej, men en herdepojke, han kan vi väl göra till kung. Så det gjorde han ju. Och där det också har förekommit både, alltså det här är en god gudsbild av vem Gud vill vara. För dem då och för oss här och nu. Och då är det ju inte så konstigt också egentligen att Jesus säger: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det säger han ju i Johannes evangeliets 10:e kapitel. Och det här med herde idag, ja, har människor överlag, kan de förstå det här egentligen? Jag tror nog man behöver liksom den heliga ande för att greppa det här riktigt egentligen. Men en modern herde idag skulle väl kunna vara liksom en fyrhjuling eller motorcykel, vallhund. För att kunna utöva sitt herdeskap. Någon har beskrivit en israelisk herde på det här sättet: man kan möta honom på någon öde hed där hyenorna ylar om natten. Väderbiten står han där lutad mot sin stav och ser ut över sin skingrade jord. Vart och ett av fåren bär han på sitt hjärta, och då börjar man förstå varför herden i Judaland har intagit en så framträdande plats i sitt folks historia. Varför man talade om konungen som herde, och varför Kristus själv talade om herden när han ville visa vad det innebär att ge ut sig själv. Och när Jesus talar ut de här orden där och då, så visste ju folk att Gud vill vara den gode herden. Och det är väl kanske en av Bibelns mest älskade gudsbilder. Och idag ska vi försöka ta reda på varför det är så. Vi har redan hört den 23 salmen, de här trösterika orden. När jag läser de första fyra verserna igen. En psalm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och som jag sa, eller bad förut, så är det verkligen, från den situation jag står i, så är det verkligen, han är min käpp och stav. Han tröstar mig, för han är all tröst Gud också. Profeten Hesekiel, som levde cirka 600 år före Kristus, han uttalade profetiska ord om den rätte herden. Och i det 34 kapitlet, verserna 11-16, får vi följande ord. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem, liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade. Så ska jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter där de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. De ska få vila sig på goda betesmarker och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men det feta och starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Innan i det här kapitlet, det 34 kapitlet hos profeten Hesekiel, så talar han också om ett dåliga herdar. Ett dåligt ledarskap. Ett falskt ledarskap. Och i verserna 2-5 så får vi följande ord. Människobarn. Profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem. Så säger Herren Gud. Ve er, ni Israels herdar, som bara har tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förband inte, det som gått vilse förde ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. Det blev till mat åt markens alla djur där det skingrades. Och det är ju det här som gör det ännu tydligare, ännu starkare, varför Jesus säger och hänvisar till. Jag är den rätte och gode herden. För det är jag som ska leta efter vilsnegångna och hämta hem de bortsprungna. Det är jag som ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och stärka det svaga. Och här sitter du och jag. Just för att Jesus har gjort det med dig och mig. För den här bilden av herde det handlar ju också om oss. Och det är ju lite förundligt att han väljer att beskriva oss som får. Och jag får väl erkänna att min kunskap om får är rätt så begränsad. Men man kan ju söka information i dessa tider. Så där har jag gjort lite om får. Det sägs ju att får ska vara dumma. Men det visar sig att det är de inte alls. Om man gör ett IQ-test på ett får, hur man nu gör det, men det ska vi inte fördjupa oss i. Men så har man kommit fram till att de står strax under grisens intelligens. Och grisar ska ju vara lite intelligenta. Och väl i nivå med andra boskapsdjur. För det är trots allt så här att får kan lära sig sitt namn. Och gensvara på det. Och får är ju flockdjur. Och det kan väl ha sin grund i att det är ju lättare för ett rovdjur att ta ett ensamt eller några ensamma djur. Men är du större och flera, precis som i en kristen gemenskap, så blir det svårare för den onde att ta sig an och komma in och förstöra. Och det är ju därför de klungar ihop sig i stora flockar. Och det finns ett inlagt behov hos fåren att de ska följa någon. Och om ett får som tar täten rör sig, så följer de andra efter, vare sig det är bra eller dåligt. Lite som vi människor när vi inte vet riktigt var vi ska någonstans. För har du inget mål med dit du är på väg, då duger vilken väg som helst. Bra eller dålig. Men vi vet ju vart vi är på väg. Vi är på väg mot evigheten. Jesus säger, jag går till Fadern. Och vi får slå följe med honom och gå till Fadern vi också. För det är dit vi är på väg. Och det där med att det kunde vara en bra idé eller inte. Det finns ett exempel på en herde i östra Turkiet som inte fick se med en. Han fick se 400 får gå ut för ett stup och falla 15 meter och slå ihjäl sig. För att det var någon som gick före. Så valde de att följa efter. Så starkt är den instinkten hos fåren att följa. Och de är ju dessutom då sociala djur. Och om de inte får ha andra får runt omkring sig så blir de stressade. Och så kanske det är för oss människor också då. Vi behöver varandra omkring oss. Annars så kanske vi inte blir stressade, men det kan bli lite fattigt och tomt och för mycket grubblerier. Och man forskar ju på allting, och enligt några forskare då så krävs det åtminstone 5 får i en flock för att de ska bete sig på ett naturligt sätt. Och vi är ju 17 här idag, så det är ett gott tecken. Fåret har också en mycket utvecklad hörsel. Och för att det inte ska stressas, precis som för oss människor, så ska man tala till dem lugnt och sansat. Med lugn och stilla röst. Ovana ljud skrämmer fåren. Och en annan intressant sak är ju fårets aptit. De är alltid hungriga. Och de behöver all hjälp de kan få för att finna betesmarker där de kan ha sitt ständiga ätande igång. Och så säger då Jesus Kristus själv att vi liknar får. Vi är med andra ord ganska ängsliga varelser. Och allt som oftast, i varje fall till mig, förmodligen till dig också, du behöver han säga, känn ingen oro, jag är med dig. Och vi behöver ju ledare, vi behöver någon att följa. För innerst inne, här inne, så är vi ju hungriga, längtande och otillfredsställda. Och det är därför också Jesus Kristus säger det han gör. För att han vill vara allt det för oss. Och precis, tror jag, som fåret inte klarar sig utan en herde, så gör inte vi det heller. Vi har vår herde Jesus Kristus. Och som jag bad innan, utan dig kan vi ingenting göra. Vi är rätt så hjälplösa och utlämnade. Och framförallt utlämnade åt oss själva och våra egna lösningar. Min erfarenhet så här långt är att jag behöver mer och mer Jesus för att se hur vilse jag egentligen är. Och som sagt, när Jesus Kristus säger att han är den gode herden, så handlar ju det också om tillfredsställelse. I den 10:e versen, i den slutmeningen där, i Johannes evangeliets 10:e kapitel, så säger ju Jesus själv, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och innan så står det om att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och tjuven, det är ju djävulen, och han vill döda allt det liv som Kristus vill ge oss. Få oss att tvivla, tro på det, försöka få bort oss ur det här. Och så här sjöng förmodligen Jesus utifrån. För Psaltaren var ju hans bönbok på den tiden. Så sjöng han utifrån den 23:e psalmen i den 5:e versen. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Så när Jesus Kristus själv säger att han är din gode herde, så tar han ju också på sig ansvaret för att ge dig och mig den här inre tillfredsställelsen. Den här mättnaden. Att liksom han vill ge oss av sin kärlek. Han vill ge oss, bekräfta oss för dem vi är, till tröst och glädje. Och jag tror på fullaste allvar att när vi lär känna Jesus Kristus för den han verkligen och egentligen är, så lär vi också känna oss själva för dem vi verkligen och egentligen är. Och där vi får hans, Guds syfte med oss. Att vi är skapade till hans härlighets avbild. Och det är det han håller på att forma oss till i vårt liv tillsammans med honom. Det här handlar ju också om beskydd, bilden om herden. Och vi har väl alla funderat på det här med Guds beskydd. Och ibland så kan man ju stå i situationer där man funderar mer på frånvaron av Guds beskydd än närvaron av det. Och vad är det egentligen Jesus Kristus lovar? När han lovar att vara den gode herden som skyddar sina får med sitt liv. Det finns en psalm i Psaltaren som kan få det att låta så enkelt men ändå så svårt. Psalm 91 i Psaltaren. De första två verserna så står det: den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger till Herren: min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och så fortsätter den här salmen med följande ord, vers 3 till och med 13. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida, 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur det gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt beskydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. Och det här är ju lite, det är ett så vackert bildspråk i det här, vackra ord. Så, nästan som klara rena ord, som en, nu i den här tiden, liksom en fjällbäck. Det klara, friska vattnet. Och som smakar så himla gott dessutom. Och i den 10:e versen hörde vi ju: inget ont ska drabba dig, ingen plåga närmar sig din hydda. Men vad gör vi med sådana här ord? När vi upplever att vi inte är bevarade på alla hans vägar. När det onda ändå drabbar oss. Och lova verkligen Guds ord och de här orden och andra ord i Bibeln, Guds levande och verksamma ord, att en kristen människa aldrig ska behöva bli sjuk eller möta sorg eller besvikelser. Och vi vet ju med tydlighet att svaret är: nej, det lovar inte Guds ord, för det får vi ju ha och ta i den här världen. Och om det nu är så att vi kan gå fritt över både drakar och demoner, varför säger då Herren Gud till Maria och Josef: ni måste fly till Egypten, till och med Guds son? Men det finns ju någonting som är ändå Guds beskydd. För han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Och jag får väl lov att säga utifrån min egen personliga erfarenhet och horisont: jag är glad och tacksam att trots allt det jag har stött på i och genom mitt liv, så är jag ändå bevarad i tron. Det har inte lyckats ta tron ur mig eller bort ifrån tron. Jag är bevarad i tron. Och det är ju ett under i sig, tänker jag. Och vi behöver ju läsa Psaltaren 91 och andra bibelställen, men vi behöver också se det sammanhang. Och vi lever ju i en värld som är i den ondes våld, där tyvärr både ondska och synd är valbar. Så människor har den fria viljan att kunna välja det som är dåligt, det som är ont, det som är rent djävulskt, rent sagt. Till och med så att människor för sin kristna tro och övertygelse skull blir dödade för att de tror. Och det här betyder ju inte heller liksom att Gud inte ska beskydda sin sin kyrka, alla som tror på honom. För de orden står fast som Jesus Kristus gav till Petrus. Du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makten över den. Och det är därför vi är kristna här idag. Ord från Nya testamentet som vi kan lyssna till, som kan hjälpa oss att förstå och se sammanhanget med Herren Guds beskydd. Ifrån 1 Petrus 1, vers 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Jag läser den sista meningen igen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och här säger ju Guds ord två saker egentligen. Du är frälst och du ska bli frälst. Men det är ju ingen motsättning i det här. För när vi gjorde Jesus Kristus till vår personliga frälsare så blev vi frälsta. Han förlät oss våra synder och Herren Guds ande födde oss på nytt. Och han tog Herren Guds liv, tog sin boning i våra liv. Vi är frälsta. Men det är ju också sant, som jag berörde innan, vi lever inte i en frälst värld än, som är helt och fullt frälst. För den här världen, kan man säga, är under ockupation av synd, död och ondska. Men en dag, och den kommer nog snart tror jag, så kommer vi att fullt ut leva som frälsta människor i en frälst värld. Där allt är frälst. Och som sagt, ondska, synd, det är inte valbart ens. För det finns inte där. Och då kommer det inte finnas något som är ont, synd i våra liv, och det kommer inte finnas runt omkring oss heller. Som jag längtar ibland till att få uppleva just det. Man står där i sin kamp mot synden och synderna. Men låt oss nu tänka klart. Vad är det som kan hålla oss borta från världen? Vad är det vi behöver skyddas ifrån? Döden? Nej, inte döden. Döden kan inte hålla oss borta från den världen. Om vi dör i tron på den levande uppståndne Herren Jesus Kristus blir ju tvärtom döden den port in i den världen, den frälsta världen. I Psaltaren 116:15 kan vi läsa: dyrbar i Herrens ögon är hans trognas död. Lidande? Nej. Sorg eller lidande kan inte hålla dig borta från den världen. Tvärtom, lyssna till följande ord från 1 Petrus 1, vers 67. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och här blir det ju tydligt och klart att Herren Gud kan använda det som var ont, dåligt, miserabla omständigheter. Han kan vända det och använda det för sitt goda. För sitt goda skull. Och bilden av herden, det handlar ju också om ledning. Senare i det 10:e kapitlet i Johannesevangeliet, verserna 27 och 30, får vi följande ord. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Vilka trösterika ord. Va? Ingenting kan skilja oss. Och här tecknar ju Jesus Kristus en bild av vår relation till han som är Herre och Gud. Och visst är det en vacker bild. För det handlar ju om förtroende. Ömsesidighet. Och med tiden så lär vi oss, förhoppningsvis, vi som är Jesu Kristi får, att lyssna in och veta hur hans röst låter när han talar till oss. Och precis som det tränade fåret inte ville lyssna på främmande röster, så får vi också lära oss att inte lyssna på de främmande rösterna som vill göra sig hörda i den tid vi lever i. Lev så här, gör så här, det är okej. Och jag har sagt det förut och säger det igen. Det här tillståndet, det här landet befinner sig i, vårt älskade land Sverige, där det är så liksom, där lögn faktiskt blir så accepterad om man väljer att leva utifrån det. För i mångt och mycket så handlar det om det är okej så länge du inte blir avslöjad. Och blir du avslöjad så sitter du rätt rejält där på pottkanten. Men alltså, och det innebär ju att man ska ljuga sig fram för att jag ska få det så bra som jag kan. Så vårt land är ett stort behov av, människorna i vårt land är ett stort behov av omvändelse. Tänk att få gå från lögn till sanning och till han som är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och som jag berörde innan också, så precis som för David så kan vi också få säga min herde. Det är min herde. Det är inte vilken herde som helst. Det är min herde. Jesus Kristus kan och får vara min herde. Han vill vara det. Och där jag blir villig att följa honom de dagar han låter mig vila på gröna ängar. Och på de där dagarna när han för mig till vatten där jag finner ro. Men också de där dagarna när jag får gå genom dödsskuggans dal. En herde har beskrivit det här som när han går genom en trång passage där det är lite eländigt så. Så jag får en riktigt nära honom. För herden är deras trygghet där och då. Man går igenom det mörka, okända, skrämmande, till och med onda. Och så behöver det väl vara för oss också. Att då får vi ty oss riktigt nära till Jesus när vi står där. Och han har ju aldrig sagt att vi ska slippa allt sånt här, i den här onda världen. I första Korintierbrevet 10:13 så står det ju att era prövningar har inte varit övermänskliga. När han sänder prövningen till er ska han också visa er en väg igenom den. Det vill säga, när du och jag står i de där situationerna, när är det mörkt, jobbigt, kämpigt och vi vet ingen utväg hur det ska bli, så har vi Jesus där som säger, kom, ta mig i handen. Så går vi tillsammans igenom det här. Jag är med dig. Och det är ju det som menas med också min herde. Och det är Jesus Kristus som presenterar sig som den gode herden. Så visar han ju på att det här är en inbjudan till oss. In i gemenskap med honom själv. För den här bilden om den gode herden är en levande verklighet. Om förtroende, intimitet, trygghet och glädje. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus för att du är och vill vara den gode herden för oss, var och en. Låt det varje dag få bli en levande verklighet för att du Herre har uppstått ifrån de döda. Så hjälp mig, hjälp oss att det får bli vara så Herre. Till och med när det känns så nattsvart, så mörkt. Och man inte vet riktigt om det finns en väg framåt. Men du Herre har allt det i din hand och du tar oss i handen. Kom, jag går med dig. Och hjälp mig, hjälp oss Herre att verkligen få göra de erfarenheterna som vi behöver. Så att vi förstår att det är du som talar till oss. Och att det är din röst vi hör. Och din röst vill hjälpa oss framåt. Att se och få fatt på allt det goda du är och står för. Så tack Herre för att vi får anförtro oss till dig. Och säga, Herre, var min herde. För du vet vad jag behöver. Och du är allt jag behöver. Och tack Herre för att vi är bevarade i tron på dig. En levande uppstående Jesus Kristus. Det är därför vi firar gudstjänst idag Herre. Så vi anförtror oss till dig. Beskydda och välsigna oss Herre på vägen. Och låt ditt liv få lysa igenom oss. Så att vi kan vara salt och ljus. I denna förljugna värld vi lever i, Herre. Amen.